dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Podplay.
Min tanke var att man skulle kunna göra någonting som känns satiriskt, men där varenda detalj är sann och liksom du kan googla dig fram till att ja, men det här hände. Så därför var det rätt viktigt att dels ha väldigt mycket research gjort och också att det skulle vara möjligt för en intresserad läsare att läsa vidare kring de olika fenomenen.
Välkommen till Texten, en podd om litteratur och skrivande med mig, Flora Wiström. I dagens avsnitt möter jag Agri Ismail och pratar om arbetet bakom hans debutroman Hyper. Varför ska man låna en 2-åring när man släpper en bok? Hade boken blivit skriven om han inte hade fått en sjukhusnota på 400 000? Och har han fått hybris nu när debuten har gått så bra? Det blir ett underbart samtal om pengar, artificiella städer och skrivprocess. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Lite senare i avsnittet kommer jag ge er ett riktigt bra ljudbokstips. Gäst i veckans avsnitt är Agri Ismail som är författare och skriver kulturjournalistik för Expressen, Göteborgs-Posten och Glänta. Han har också jobbat som företagsjurist i London, Dubai och irakiska Kurdistan och är jurist även nu i Stockholm. Men idag är han här för att prata om sin hyllade roman Hyper och om den, vad jag förstår, ganska långa skrivprocessen. Du nickar. Mm. Välkommen hit, Agri.
Tack så jättemycket.
Du har ju varit runt och pratat ganska mycket om din bok på sistone.
Man tror ju inte att det ska bli så. Man har ju den här bilden av liksom, man släpper någonting så kommer alla bry sig jättemycket. Så vet man att verkligheten inte är så. Så man dämpar sina förhoppningar rätt rejält. Och det har blivit som liksom drömmen av, du släpper din debutroman och alla vi pratar med det. Det har varit lite överväldigande faktiskt, för att jag hade liksom jobbat stenhårt på att tona ner förväntningarna.
Känner du att du liksom kan ha fötterna på jorden eller är du att nosa på hybris?
Ja, så det är nosa på hybris. Jag fick en sån här fortune cookie åt dimsum här om dagen och det stod i den, du är precis så bra som du tror du är, vilket... Jag känner att om till och med min dimson fortune cookie säger så, så borde man lugna sig lite någonstans här liksom. Men det är bra, jag har en 2-åring som inte bryr sig dyft liksom, så han lyckas ju med att sparka mig i huvudet 5 på morgonen för att han vill kolla på Paw Patrol, så det är bra.
Jättebra. Mm.
Jag rekommenderar alla debuterande författare att ha liksom en 2-åring. Man får liksom ta emot den och sen ha den i 6 veckor kanske, så får man ge tillbaka. Det vore jättebra.
Jättebra tips. Hyper är en berättelse om en kurdisk familj som har flytt från förföljelse i Irak och Iran eftersom pappan var en av grundarna till Kurdistans kommunistparti. Efter ett antal år i Sutton utanför London har familjemedlemmarna splittrats över världen. Framförallt följer vi de 3 barnen och deras respektive jakt på framgång i olika ekonomiska huvudstäder under finanskrisen 2009 och ett par år framåt. Mohammed i London, Siver i Bagdad och Dubai och Laika i New York. De får ständiga påringningar av sin mamma som vill att de ska ta hand om varandra, men de lever alla väldigt ensamma liv. Mm. På baksidan av boken står det med stor text, allt var pengar. Berätta, Agri, hur började arbetet med Hyper?
Det var under 2009 som jag först fick idén. Jag jobbade på ett annat manus som gick åt helvete. Det var, jag spenderade 7 år på en bok om maskulinitet och det var fel tänkt från början. Liksom. Vilken person som helst hade fattat efter 1 eller 2 år att det här kommer inte funka. Men envis så fortsatte jag tills jag var tvungen att ge upp. Och så fick jag en novell... accepterad av en brittisk tidskrift som heter The White Review, vilket var första gången jag hade publicerat någonting. Det här var då 2013. Då tänkte jag, men nu lämnar vi den boken och så tar vi den här pengaboken på allvar. Så det var ju alltid planen att jag skulle skriva den efter att jag blev färdig med boken jag aldrig blev färdig med.
Hmm.
Det första jag tänkte var att jag vill skriva en bok om pengar. Sen visste inte jag hur man gör det. Liksom hur skapar man en roman som är intressant att läsa förhoppningsvis. Som handlar om någonting som är så abstrakt och väldigt ofta rätt tråkigt också.
Mm. Jag tycker också att du verkligen har lyckats få det här ämnet pengar att bli väldigt medryckande och kul och spännande. Jag är liksom överraskad över hur spännande jag tyckte att det var att läsa
kul.
Boken.
Ja,
för att jag kanske inte hade, om någon hade sagt till mig så här, det här är en bok om pengar ja. och ekonomi, så hade jag kanske inte plockat upp den.
Ja.
Men jag tycker att det är en väldigt, väldigt rolig bok att läsa också.
Kul.
Det låter som att du har skrivit ganska många år.
Ja.
Hur började du skriva?
Jag var 12 tror jag. Det som jag kallade en roman, den var 24 sidor lång. Men det handlade om typ en så här drogdeal som hade gått fel, som utspelade sig i New York. Jag hade inte varit i New York, jag hade aldrig tagit eller sett en drog i mitt liv, men det var det den handlade om. Och sen skrev jag en skräckroman när jag var 15, som var helt okej. Okay. Alltså den är inte bra, men det var en helt okej okay genreövning.
Och jag, men du gick liksom hem efter skolan och satte dig och
skrev
en roman som 15-åring.
Det var det jag höll på med liksom. Och det hade sån otrolig hybris också. Jag skickade ju noveller till typ The New Yorker och de bara, nej men gubben, vi publicerar inte sånt här. Ha lite, eller typ dikter. Jag trodde att jag kunde skriva dikter för att jag hade mycket känslor som tonåring. Jag kunde inte skriva dikter. Men de skickade ju till bara de största liksom, poesitidskrifterna i typ Storbritannien. Och en var jättesnäll här. Han skickade ett långt brev där han bara, men kolla, du är uppenbarligen intresserad. Läs de här poeterna som är de samtida poeterna som gör intressanta saker. Och så kan du kanske tänka lite kring det istället för att bara säga typ, men det var väldigt så här, kärlekskranka dikter om tjejer.
Vad fint ändå att du fick
att
det
få
där. Du
ett sånt brev, ja, ja absolut. Ja. Och det skulle ju aldrig hända idag. Det är ju ingen nej. Som har tid att skriva ett sånt brev idag.
Men det här var i Storbritannien. Bodde du där då?
Nej, under den tiden bodde jag i Frankrike. Okay. Men min mormor har bott i Storbritannien hela tiden. Så sommarlov och så spenderade jag där.
För det är fantastiskt. Jag skulle nog aldrig ens få idén att skicka till en tidning i ett annat land. Liksom.
Det var ju, på den tiden så fanns det ju någonting som hette SASE, self-addressed någonting envelope, där man skulle lägga ett frimärke och ett kuvert i kuvertet så att de kunde skicka tillbaka
just
materialet
det,
till dig.
Just det.
Och det är ju snudd på omöjligt om man bor i ett annat land. Så det var ofta så att jag skrev liksom, ni får jättegärna kasta det här. Men ibland så skickar de svar ändå, alltså de betalade för frimärket och skickade ett svar.
Vilka är de här fem familjemedlemmarna som vi följer i Hypen?
Mm. Så föräldrarna är ju någon slags konstruktion över, jag skulle säga, typ 1800-talsromanen. Så pappan är så här marxist-leninistisk kämpe och allting handlar om kampen och kollektivet. Och mamman är mycket mer så här individualistisk, du ska gifta dig fint och med rätt person och du ska få ett bra jobb och så. Jag ville liksom ha dem som så här olika pelare för vad 1800-talsromanen kunde vara. Och mycket av det jag läste då var ju också det här individualistiska. Hur uppnår du dina drömmar och så vidare. Liksom, vem blir du i slutet av romanen? Och så ville jag att de tre syskonen väldigt mycket skulle vara realistiska svar på den frågan. Att det inte, alltså kollektivet finns knappt. Sammanhangen är svåra att få till. Och individuella drömmar, ja men det är ju nästan förbestämt vad som kommer hända med det. Du har liksom ett litet utrymme där. Så Mohammed, den äldste sonen, han jobbar inom finansbranschen i tron om att han kan liksom lyckas där. Och i London då under finanskrisen, allting kollapsar omkring honom, så försöker han desperat hitta liksom något projekt som kan försäkra hans överlevnad på det här företaget.
Hans tillvaro känns liksom väldigt så flämtande och svettig.
Oh ja, väldigt,
han rusar
väldigt
runt på olika möten.
Och ringa folk som han träffat på någon konferens någon gång och bara, tja, du minns mig säkert från den här konferensen.
Säger deras namn i varje mening.
Ja, exakt.
Sälja in sig själv.
Exakt. Och liksom skriva så här, något stavfel i ett mejl så att det ska kännas som att han skrev det väldigt snabbt och liksom skickade iväg det. Det är, dottern Siver, hon gifte sig rikt med en man som, och flyttar tillbaka till Bagdad där mannen har en byggfirma som bygger så här lyxhotell. Och han visar sig sen vilja gifta sig med en till fru, vilket Siver inte kan tolerera. Och så hon flyttar till Dubai och blir liksom ensamstående.
Jag kan också säga att den här andra frun som han vill ha är ju inte så gammal.
Nej, hon är 19.
19 år.
Hon är 19 år och det är där liksom... Först så börjar hon tänka, kan jag tolerera det här? Är det här någonting som jag kan leva med? Och sen får hon liksom se den här tjejen på mannens kontor och inser att nej, det här kommer inte gå. Det här är ett barn. Så han... I den sekunden så tror jag att hon bara vet att det här är inte en man jag älskar längre. Liksom. Hur kan han ens få för sig den här idén?
Och då har hon ändå flyttat dit liksom.
Ja, för
hans skull. Svikit sina föräldrars ideal.
Ja, väldigt aktivt. Mm. Liksom. De var ju inte glada att hon gifte sig med en irakisk man då. Och så hon flyttar till Dubai där hon så småningom får ett jobb på ett designföretag, en butik där hon säljer typ halsdukar och handväskor. Hon har en liten dotter som försöker liksom försörja. Och den yngsta bron, Laika, hamnar så småningom, han bor lite i Paris, lite i Berlin, han hamnar så småningom i New York där han ägnar sig åt högfrekvenshandel.
Och lever ett
det är när man använder datorer, bottar och algoritmer för att göra trading åt den. Så du köper och säljer inte, utan du säger jag vill att den här algoritmen ska agera på det här sättet. Och det går otroligt, otroligt snabbt. Du förstår inte liksom vad som händer i stunden för att det är för snabbt för människan att ens ta in.
Han är liksom rymdhunden Laika i cyberrymden.
Ja, i cyberrymden. Det var någon som skrev det. Jag bara, det är snyggt sagt. Jag tänkte inte ens på.
Det var inte min egen
spaning. Ja, jag tänkte att det var en snygg spaning.
Ja.
Så han lever ett väldigt så här, digitalt liv. Väldigt mycket online. Så det är de tre. Och de kan ju inte nå varandra. De är ju liksom oförmögna att nå ut till varandra fastän det är liksom de enda relationer de egentligen har.
Precis, deras pappa har dött i en hjärtinfarkt. Mm. Det gör han, det får vi veta redan i början av boken. Och de har den här mamman då som ringer dem hela tiden och säger att du borde höra av dig till Laika, du borde höra av dig till Siver, du borde höra av dig till Mohammad. Och att det är liksom hela tiden... De tänker så här, ja jag borde, men de gör det kanske inte.
Nej, och kanske för att det är mamman som påtvingar, alltså gnället vill de inte ge vika för. Men det är också den här känslan av att de vill inte ta ansvar för varandra. De vill inte liksom, de bara, åh gud, nu behöver de någonting. Jag överlever knappt, hur ska jag kunna hjälpa någon annan?
Är det därför de inte gör det?
Jag tror att det finns en stark liksom, känsla av det, en oförmåga att kunna se den andra som någonting som inte är transaktionsbaserat utan bara liksom, man kan hänga, man kan prata, utan det är mera känslan av ansvar de har gentemot varandra som gör att de inte når ut.
Vi befinner oss på flera olika platser i den här boken. Min favoritplats måste vara när Siver är i Dubai. Mm. Jag tror att det är delvis för att jag inte har läst så många skildringar av Dubai. Det jag vet om Dubai, det har jag läst i tidningar och jag har sett bilder på influencers som är på semester. Och här speglar ju ett annat Dubai. Eller kanske man får komma lite backstage.
Ja, det är liksom det glitsiga med liksom kulisserna lite synliga.
Precis. Varför väljer Siver att åka till Dubai av alla ställen när hon har tagit det här beslutet? Jag ska lämna Karim, han ska, för jag vill inte att han ska ha en ny fru. Jag tar min dotter, jag åker till Dubai.
Mm. Det första som hände är att hon inte har förnyat dotterns brittiska pass. Så det finns en begränsat antal länder som hon kan åka till med dotterns irakiska pass. Och Förenade Arabemiraterna var ett av dem där man fick visum vid ankomst.
Mm.
Sen ändrades det väldigt snabbt. Så det är en logistisk lösning. Men sen när hon väl är där så inser hon också att om jag åker hem till London, jag har inte råd att bo själv. Kan man liksom bo med typ flatmates när man har en dotter som är sex år gammal? Eller flyttar jag tillbaka till min mamma som då bor i Kurdistan? Hur värdigt är det? Så då tänker hon, men då stannar jag väl här och försöker liksom skapa ett liv för mig själv.
Dubai är det är liksom den här stora öknen där den här artificiella staden har växt fram. Mm. på väldigt kort tid, sedan 70-talet.
Ja, i princip.
Kan du berätta lite om den här platsen som hon kommer till?
Så det, Dubai var en handelsport väldigt länge, där man från Iran och Indien kunde liksom... det fanns väldigt mycket pärlor som man köpte och sålde via Dubai. Sen hittade de olja och hade en vision om att skapa någonting som faktiskt blev av. De började med så här två torn som är deras World Trade Center heter det. Och gradvis så ändras staden, och det ändras väldigt, väldigt snabbt. Det är som det här spelet SimCity, liksom, att byggnaden bara går upp över natt. Och när de säger att det här är en gammal byggnad som är om 90-talet, liksom, det är inte sekelskifte, utan det är, ja, men det här byggdes 98, det är redan föråldrat. Det är en väldigt bilbaserad stad, allting man kör i princip till allt. Det blir otroligt varmt under sommaren, så allting är luftkonditionerat. Och man spenderar väldigt mycket tid på så här lyxshoppinggallerior. Och det intressanta med dem är att när jag flyttade dit så fanns det någonting som heter Mall of the Emirates, där Siver i boken jobbar, som var det lyxigaste. Liksom. Och sen öppnade de Dubai Mall och de ännu lyxigare märkena flyttade dit. Mm. Och så det blir liksom en så här klassskillnad var du handlar, vilken galleria du hänger på. Det finns någonting så absurt i att typ Baby Dior har en egen butik där man bara kan handla bebiskläder gjorda av Dior. Väldigt fina.
Ja, och Siver jobbar i en klädbutik som då säljer sjalar och handväskor och pennor och sådär. Och jag drabbades, det var någon beskrivning som var att om man står utanför butiken så är glaset gjort på något visst sätt så att de som jobbar i butiken eller befinner sig där inne ser längre och liksom smalare ut.
Precis. Det finns en kurvatur i glaset.
Vilket det säger helt absurt. Hon får det här jobbet efter mycket om och men. Mm. Och har verkligen dåligt med pengar och försöker liksom få det att gå runt för sin dotter. Men hon får ju inte heller behålla det här jobbet.
Nej. Allt är ju på arbetsgivarens nåd, och det är ju också en grej som man har ju aldrig liksom uppehållstillstånd i Dubai. Det är ju kopplat till ett yrke. Så länge du har det jobbet så får du bo där. Blir du av med jobbet så har du mellan 1 till 3 månader att hitta ett nytt. Och gör du inte det så måste du lämna staden. Så det är som att alla som bor där är anställda av Dubai AB liksom.
Hur tyckte du det var att bo där?
Det var dubbelt, för att å ena sidan jag flyttade dit från London där det verkligen var, man tänkte på allt man spenderade pengar på, man bara okej, nu har jag haft en utekväll, nu blir det nudlarresten, och jag hade ändå ett bra jobb, men allt är så otroligt, otroligt dyrt där. Och
som företagsjurist.
Alltså juniorföretagsjurist. Så liksom jag bodde med 2 killar i en lägenhet där det var mattor på så här heltäckningsmatta på badrumsväggarna, och liksom det är inte fräscht. Londonlivet är inte fräscht om man inte har väldigt, väldigt mycket pengar. Så att flytta till Dubai där allting typ var löst och man hade otroligt mycket bara likvida medel att spendera på vad man än vill.
Mm.
Gör ju att man känner sig mindre stressad i vardagen. Allt löser sig på något sätt. Men skälet till att allt löser sig och att allt är så enkelt är att det finns en enorm underbetald arbetskraft som löser allt det åt dig. Och så småningom så blir det där väldigt svårt att titta bort ifrån. Vilket jag tror att man måste om man ska leva där en längre tid.
Mm. Hur länge bodde du där?
3 år. Vilket var lite för långt. Jag tror att vid 2,5 så var jag redan okej, jag måste iväg. Men sen sprack min blindtarm och så var jag att vänta på försäkringspengarna i flera månader. För att jag hade inget. Så jag spenderade det hände när jag var i Schweiz, där en helt annan grej. Men min blindtarm sprack i Schweiz, så jag hamnade på sjukhus där. Och det kostade 400 000 för en natt. 400 000 kronor.
Skämt! Där du menar.
Och de bara, du måste betala innan vi gör det här. Och jag bara, jag har en sprucken blindtarm. Och de bara,
herregud.
Det är det du ska betala. Så det var typ allt jag hade på mitt konto och kreditkort maxades och så vidare tills jag fick ihop det här. Och så flög jag tillbaka Och jag hade ju tänkt säga upp mig då, efter den här resan. Och så kom jag tillbaka och bara, jag måste vänta tills försäkringsbolagen löser det här, för annars är jag liksom skuldsatt och pank.
400 000?
Japp.
Ah, okej, okay. Så därför blev du kvar lite längre?
Därför är lite längre, japp.
Jag förstår. Vi har de här andra platserna då, primärt London och New York. Varför valde du de här platserna, de här tre platserna?
Det var en tanke på att liksom, kapitalet brukar ha en huvudstad varje sekel. London var liksom 1800-talets finansiella huvudstad. Även Paris, det är därför Paris har en liten cameo. Och sen var det New York, 1900-talet. Och sen var min tanke, och det är inte min tanke, det är en arkitekt som heter Rem Koolhaas, att liksom, den generiska staden är framtiden. Där man känner igen alla varumärken, man känner igen all typografi och alla liksom byggnader är en del av någonting som du känner dig hemma i var än du är. Och han börjar med flygplatsen som liksom primärt exempel för det här. Du känner dig aldrig lost på en flygplats, vare sig det är i Shanghai eller i Addis Ababa eller i Köpenhamn. Liksom. Du vet hur en flygplats funkar och du känner igen butikerna som kränger liksom samma exklusiva produkter var du än befinner dig i världen. Och eftersom jag hade bott i Dubai så blev ju Dubai ett bra exempel för den här generiska staden. Men det kunde ha varit Doha, det kunde ha varit Singapore. Liksom, det finns andra som fyllde den rollen.
Ja, spännande. Fattar. Och sen så har vi New York.
Mm. Som liksom 1900-talets. Och det finns väldigt stora liknelser mellan tidig New York och Dubai i sättet det byggdes upp väldigt snabbt och sågs utifrån som liksom de nyrika stad, en stad utan historia, en stad utan kultur. Sen byggde de ju upp allt det där.
Mm.
Nu tror inte jag att det är någon som man skulle behöva träffa en väldigt, väldigt aristokratisk europé som bara, men New York har ingenting.
Verkligen. Jag undrar om du skulle kunna berätta lite om Laikas tillvaro i den här väldigt speciella lägenheten som han befinner sig i New York.
Så han bor i en visningslägenhet och i USA så blev det vanligt under finanskrisen att ha så här showroom managers heter det. Och det var ett sätt, för att ingen vill ju köpa jättedyra bostäder. Men om du lämnar dem tomma så ser de ju sunkiga ut när du ska ha visning. Så istället så fick folk bo där för väldigt, väldigt lite pengar. Så länge de höll det rent och kunde dra så fort det var visning. Och de hade liksom ingen rätt att bo där längre än till försäljning. Så han har lyckats hitta en sån lägenhet som befinner sig väldigt nära börsen i New York. För att just det här med högfrekvenshandel, eftersom det sker nära ljusets hastighet, så är kabelns längd det viktiga. Så ju kortare kabel, desto liksom snabbare kommer informationen fram och tillbaka. Och de som liksom de stora företagen, JP Morgan och Goldman Sachs och så vidare, som har hyrt servrar i börsen, de har ju alla exakt lika lång kabel till huvudservern. Mm. Så att ingen ska liksom vinna eller förlora i tid. Så han tänker, om jag bor tillräckligt nära, då har jag en chans att liksom, lyckas med det här. Hans del utspelar sig över 3 dagar och bara i lägenheten. Han lämnar aldrig lägenheten. Och utanför pågår Occupy-rörelsen, så han hör ju liksom allting skanderas. Det är väldigt så här, nästan en känsla av att jorden går under, men han har det bra ändå i sin lilla hermetiska värld. Men han inser också att det är... Man hade känslan av att Occupy var början på något nytt, och han tänker att det är istället det slutet på någonting.
Mm.
Det är liksom det sista stridsropet innan kapitalet gör det omöjligt att faktiskt liksom ha någonting att säga om det.
Mm. Det händer ju lite grejer där också, kan man säga. Jag har egentligen frågor om det, men jag tänker...
Du får jättegärna fråga om det. Jag tror inte på spoilers i litteratur. Nej.
Okej. Okay. Spoiler warning. Det han sitter och gör där på sin dator, hackar sig in i ditten och datten. Jag fattar inte exakt vad det är han gör, om jag ska vara ärlig. Men han skapar någon algoritm och lalala. Och sen så faller börsen rejält. Alltså från en sekund till en annan så faller allt. Var det hans fel?
Det är meningen att man ska tro det, ja.
Då trodde jag rätt.
Det var en grej som faktiskt hände på börsen som heter Flash Crash, inte samma år, men det var precis samma. Och i liksom analysen efteråt så har ju amerikanska FEC kommit fram till att det var en ensam trader som gjorde det som Leica gör, vilket är liksom, de kallar det för spoofing. Man försöker lura de andra algoritmerna att man ska göra en sak och så gör man en annan. Och på något sätt så hävdar de att den här enskilda individen triggade en systemkollaps. Och de stängde ner börsen, startade den igen och sen bara gick de tillbaka i tiden. De bara, allt som hände de här 30 minuterna hände inte. Och nu börjar vi om. Och man bara, får ni göra så?
Gud, vad obehagligt.
Kan man bara liksom resetta världsekonomin på det sättet? Och de flesta analytiker säger att det är omöjligt att en enskild trader kan göra det.
Mm.
Det är en förenklad bild, men vi vill inte visa hur skört det här systemet ändå är. Så vi bara, det var en person som gjorde det, han sitter i fängelse, allt är lugnt.
Alltså, den här boken är ju... Ni kanske hör det när vi pratar om den, för jag gissar att det är en del av er som lyssnar nu som inte har läst boken. Ni kanske hör då att det finns en viss nivå av nördighet när det kommer till olika ekonomiska fenomen. Och det jag upplever att du har gjort är att du har liksom lirkat in i en mängd olika ekonomiska idéer eller fenomen, eller liksom kastar ljus på olika skeenden som har med ekonomi att göra. Längst bak i boken så finns det också ett ganska ordentligt register där du har liksom citerat ur olika artiklar. Ibland citerar du dig själv också, för du har skrivit essäer om ekonomi och sådär. I vilken ände började den här processen? Var det just i de här idéerna, eller var det, fick, liksom kom de här karaktärerna till dig?
Nej, karaktärerna kom långt senare. De var konstruktioner som möjliggjorde det övriga. Men det var en känsla att om man läser att typ Trumps president, liksom när han var president, satiren kring det faller ju alltid platt för att verkligheten är för skruvad. Vad ska du säga om saken som inte redan är det verkliga? Min tanke var att man skulle kunna göra någonting som känns satiriskt, men där varenda detalj är sann och liksom du kan googla dig fram till att det här hände. Så därför var det rätt viktigt att dels ha väldigt mycket research gjort, och också att det skulle vara möjligt för en intresserad läsare, och det är absolut inte alla som kommer bry sig så mycket, men att läsa vidare kring de olika fenomenen.
Mm.
Sen är det ett sätt att värja mig mot liksom plagiat och självplagiat, vilket jag inte... Alltså, det,
jag tror juristen.
På, ja, precis, jag tror på copy-paste. Men...
Jag skulle aldrig tänka, om jag citerade mig själv, att det skulle kunna vara...
Slavoj Žižek fick jättemycket kritik för att han släppte någon bok där han hade återanvänt den här han skrivit. Och de bara, så får du inte göra. Han bara, det får han visst det. Han har ju skrivit det en gång. Vem bryr sig?
Den här podden görs i samarbete med Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Under den här säsongen av Texten kommer jag tipsa er om mina absoluta favoriter. Själv lyssnar jag på ljudbok varje dag, när jag sminkar mig eller när jag diskar eller promenerar och sådär. Jag tycker att det är så mysigt. Det förgyller verkligen min tillvaro. Natten av Sara Gårdan finns självklart i Storytel-appen. Den är jättefint inläst av Hanna Fred Ekman. Men jag vill också tipsa om en annan bok som heter Den svavelgula himlen av författaren Kjell Westö. När jag var i Helsingfors i höstas så trillade in DMs där folk skrev, Flora, du måste läsa Den svavelgula himlen. Sagt och gjort, jag bläddrade fram den i Storytel-appen och nu vill jag tipsa vidare om den till er. Boken följer en grupp vänner från att de är små till att de är medelålders. Huvudpersonen, en pojke som senare blir en man, han växer upp i skuggan av en mycket förmögen och framgångsrik familj som heter Rabell. Rabells har 2 barn, Alex och Stella. Och de här 2 blir väldigt viktiga figurer i huvudpersonens liv. Den svavelgula himlen är en episk roman som spänner från 60-talet till idag. Och som alla bra episka romaner handlar den om kärlek, om vänskap, om familj och klass. Kjell Westö låter oss komma väldigt nära den här huvudpersonen som ständigt är olyckligt kär i både Stella och i sin författarkarriär. Jag rekommenderar verkligen en lyssning på Kjell Westös Den svavelgula himlen. Jag vill också passa på att tipsa om Storytels exklusiva innehåll som kallas Storytel Originals. Ni har säkert hört om det förut, men det är böcker skrivna för Storytel och speciellt för ljudboksformatet. vad jag förstår när jag har pratat med ljudboksförfattare är att man fokuserar mer liksom på handlingen. De är väldigt handlingsdrivna och det är mycket dialog. Jag tycker att det är spännande att tänka på just hur man skriver något som lämpar sig bra för ljud. Men det gör de här. Det kommer nya avsnitt av Storytel Originals hela tiden, så det är bara in och spana. Så in och botanisera i Storytel-appen.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Jag lyssnade på ett samtal som du hade med Athena Farrokhzad igår som var superspännande, och då så sa hon då att du hade, eller om det var du som sa det, men att du har skrivit den här romanen sen typ 2009 eller 2013.
Alltså det som är den här romanen, den första delen som fortfarande finns i den här boken är från 2013.
Men får jag fråga varför det har tagit så lång tid?
Dels var det...
Jag tycker att det är coolt att det har tagit lång tid, ska sägas.
Ja, det kändes inte coolt då, men nu är det bra. Nu kan man säga att det tog 10 år. Det är ändå liksom... Och jag brukar liksom ha koll på hur lång tid det tar författare att skriva böcker.
För
att
liksom, ja, det är någonting med det. Man fastnar lite. Det tog 3 år, 4 år. 12 år.
Marguerite Duras skrev Älskaren på 3 veckor eller vad det var. Stephen King skrev The Running Man på 2 dagar, men det var väldigt mycket kokain inblandat också. Så man kanske inte kan rekommendera den. Nej, men först var det researchfasen var väldigt lång. Mitt första utkast, som är väldigt långt ifrån det här, hade jag skapat något slags beslutsträd där jag följde olika aktier. Så varje karaktär som Mohammed hade, gud vad hade han? Han hade FTSE 100, som är liksom den brittiska aktiebörsen. Och så hade jag liksom dagarna där olika saker skulle ske, och så gick börsen upp den dagen, så hände sak A, så gick det ner, så skulle sak B hända. Och på något sätt få kapitalet att bestämma handlingen. Och ja, det slutresultatet var att London-delen var 150 sidor längre än de andra. Allting blev väldigt konstigt så. Och sen måste man som författare också få det att verka som någonting som en människa skulle göra. Inte bara, nu händer det här. För en läsare vet ju inte om att det här liksom beslutsträdet finns. Så i omarbetningarna så försvann ju mycket av det. Men grunden finns väl där fortfarande. Och sen så hade jag ett utkast färdigt 2018 som var helt okej. Och eftersom det i det skedet var på engelska, så ska man ha en agent. Det är inte bara att skicka till förlagen. Det tog ungefär ett år tills jag hittade en agent. Och sen jobbade vi på manuset i ett år. Och sen skulle det skickas ut mars 2020 inför Londons bokmässa som pågår just nu. Och mars 2020 så hände någonting annat globalt. Så... allt pausades i 1,5 år. Och sen skickade vi ut igen slutet av 2021. Jag tror det var oktober, september, oktober någon gång. Och så fick vi först förlagskontrakt i Sverige. Vilket ledde till att jag bara, okej, men nu ska jag skriva om det på svenska. Och sen kom Storbritannien, sen USA. Så, och sen är det 2 år från brittisk förlagskontrakt till fysisk bok.
Så du skrev alltså den här boken på engelska först? Och det var helt naturligt för dig att skriva en roman, alltså en 400-sidig roman på engelska?
Det är mitt litterära språk. Det är mycket mer naturligt än att skriva den på svenska.
Okej. Okay. Och det är också för att du har bott mycket utomlands. Så du har...
Alltså det var en märklig grej som hände. Vi flyttade till... jag är född i Stockholm, men vi flyttade till Paris 92. Och allting var på franska såklart. TV, bio till och med.
Hur gammal var du då?
Då var jag 11. Och böcker var på franska. Och det var innan man kunde beställa saker på typ Amazon. Så jag fick inte tag på svenska böcker. Men det fanns engelska böcker. Så då började jag läsa väldigt, väldigt mycket på engelska. Och det har liksom satt sina spår.
Just det. Och hur var det då att översätta din egen bok till svenska?
Det stora problemet med den övningen, för när jag fick förslaget så tyckte jag, men det här låter ju jättecoolt. Särskilt om vi kan liksom släppa den samma dag på 2 språk, det är liksom, det är häftigt.
Det är faktiskt väldigt häftigt.
Och så hade jag enorma friheter också. Jag kunde ju ändra saker om jag ville, vilket jag sen gjorde också. Det är en annan ordning i den brittiska till exempel.
Asså.
Det är Dubai, London, New York. Inte London, Dubai, New York.
Mm-hmm. Du har ju pratat lite om vissa utmaningar som du har haft i skrivandet av den här boken. Är det någon annan utmaning just i skrivprocessen som du har tampats med?
Mm. Det var dels så var det, eftersom det är, jag ville ha tre olika röster för de tre olika delarna. Så för mig så funkar skrivandet väldigt mycket så att jag samlar på mig jättemycket research och så skriver jag massa sidor som jag kastar och sen så hittar jag en röst och bara nu funkar det. Och så går det snabbare och snabbare och så har man ett flow på gång vilket kan ta allt från några månader till några år. Och sen när man har den flowen igång så går det förhoppningsvis rätt snabbt. Och här så fort jag fick den känslan så tog en del slut och så var man tvungen att börja om på nästa röst.
Mm.
Och hitta rätt form för det. Och det var rätt tidskrävande. Det tog liksom stopp efter London och man bara okej, nu Dubai, nu ska du vara systern. Nu ska du tänka här.
Så då behövde du liksom ladda om på nytt för att hitta fram till hennes röst. Yep. Ja, jag undrar liksom hur påverkad jag är av att hon är kvinna och jag är kvinna. Varför jag är liksom så himla fäst för den delen. Men det är ju verkligen min favoritdel. Men jag tror också att det är Dubai som plats.
Mm. Den är så absurd.
Ja, den är så absurd. Men hennes utsatthet där är ju inte absurd.
Nej.
Utan så det, är liksom, det speglas, hennes tillvaro som är jäkligt jobbig speglas mot det här väldigt, väldigt absurda.
Mm.
Egentligen så är ju Mohammeds tillvaro, eller att alla tres tillvaro är ju faktiskt väldigt absurda när man tänker på det. Att det är någon slags låtsas. Alltså, de jobbar med pengar. Men vad är det liksom?
Precis.
Alltså, allt är bara luft typ. Ja. Till exempel, igår när jag läste ut boken så läste jag om Laika som tänkte på de här servrarna som vi har för att lagra alla våra... Alltså det här man säger att ja, det finns i molnet.
Ja.
Och att det är så himla lätt att tänka på det här molnet som något stort och enormt som bara finns och som är som luft. Mm. Liksom.
Omkring oss hela tiden.
Exakt,
liksom.
Och det är så skönt. Alltså jag har på riktigt utan överdrift 180 000 bilder på min telefon.
Ja.
Och jag vet att de finns i det där molnet. Liksom. Och sen så låter du Laika förmedla det här hur det egentligen står till med de här servrarna.
Ja. Och det var någonting som skrevs om Japan, att om några år så kommer det japanska molnet, alltså serverhallarna, dra mer el än det övriga landet, liksom allt annat. Och det är samma sak med typ kryptovalutor. Vi bara, men det finns i luften och det är någonting, men det är ju enorma energibehov bland det. Och sen är det så otroligt skört också. Jag läste någon fantastisk mening där han bara... En helg i mitt liv är mer väldokumenterat än de flesta krig i världshistorien. Liksom en utekväll kan dokumenteras på en nivå som tidigare bara var tillgänglig för liksom kungligheter.
Mm.
Och det är sant. Men det är också otroligt skört i och med att om de här servrarna fallerar och det är liksom solvindar kan skapa det här. Några tillräckligt starka solvindar kan bara bränna alla våra hårddiskar. Ja, men då har vi plötsligt 100 år av liksom, när framtida, om det finns framtida historiker, så de bara, men de slutade skriva och de bara gjorde ingenting.
Mm,
en helt ny liksom, så här, dark ages.
Oh.
När vi tror att vi har allting i minsta detalj.
Ja, för tanken på att det skulle försvinna är för jobbig. Alltså det går inte ens att föreställa sig,
nej,
tycker jag.
Nej,
alltså,
det är som...
Jag bara tänker bort den tanken på precis. En sekund. Mohammed har ju också väldigt speciella arbetsuppgifter. Det är alltså den här brorsan som jobbar inom finansvärlden i London i bokens första del. Kan du berätta om det här kreditkortet som han...
Ja, det islamiska kreditkortet. Det var ett verkligt projekt som någon försökte finansiera. Det funkade inte, men tanken är att det finns något som heter zakat inom islam där man donerar en viss procent av sin inkomst till välgörenhet. Ett sätt att vara liksom en bra människa gentemot sin community.
Mm.
Och det här kortet skulle ju då ta de här 2,5% och donera till någonting som de själva hade valt, vilket skulle då skapa värde för kreditkortsföretaget. Men det skulle också vara omöjligt att använda kortet för saker som var förbjudna inom islam. Så du kunde inte köpa en öl för det. Du kunde inte köpa godis som innehöll gelatin, utan då skulle kortet inte funka. Och även så att om kvinnan använder det, det här är någonting som kreditkortsbolag i bland annat Saudiarabien redan gör. Mm. Om du använder, om din hustru använder sitt kreditkort, så får du ett meddelande på vad hon har köpt och var hon befinner sig. Och det är ett sätt att liksom kontrollera den kvinnliga befolkningen. Det är även så att om du checkar in på ett plan som kvinna och din pappa eller make eller liksom den man som har hand om dig inte är där, då får de ett sms-meddelande. Nu boardar hon ett flyg, är det okej med det här?
Det är verkligen skrämmande alltså.
Ja, det är mörkt. Och därför är jag emot lite så här dystopier som typ Handmaid's Tale och allt det där man bara, men det kan vara värre. Man bara, men det är tillräckligt illa nu.
Just det.
Istället för att försöka liksom inbilla sig en värre situation, så kan man kanske bara ta tag i det är redan rätt kast ändå.
Men Mohammed, han går ju inte in i det där riktigt. Eller så här, skulle du säga att han ifrågasätter det han gör, eller tycker du att han bara liksom, var står han?
Men han gör ju sitt, och han tror ju att det som skiljer honom från de som är mer framgångsrika är att han inte får de rätta projekten. Han får ju det islamska kreditkortet för att de bara, men du är från Mellanöstern, du kan nog det här. Medan liksom någon annan får en omstrukturering som är så här lätt att genomföra. Men han tvivlar inte på att framgång finns i slutet av det han gör.
Mm.
Däremot när han sen väl får en, när det visar sig att det han jobbar för inte får det resultat han vill, han väntar på så här bonusar och styrelsen i bolaget fryser bonusar, för de bara, men nu ska vi fokusera på att maximera aktieägarnas intäkter, så vi ska inte betala ut några bonusar. Då börjar han inse att det här spelet är riggat liksom.
Mm.
Men i större delen av boken så är han ju, han tror ju på det.
Ja, precis. Det var väldigt speciellt att läsa om en person som man själv kommer in med sin moral.
Mm. Och cynism någorlunda.
Ja, verkligen. Och det blir ju humoristiskt nästan för att han bara kör. Mm. Men jag tyckte att det var liksom roligt att få läsa om en person som köttade på så mycket.
Ja, men verkligen. Alltså hasslar genom livet.
Ja, verkligen
liksom.
En hasslar. Den här titeln, Hyper, berätta om den.
Första titeln jag kom på var bokstaven K. Det tyckte jag var snyggt, liksom, som en titel. Och hade massa skäl till det, liksom. K för kapitalet, K för Kafkas K, liksom. Och,
Kurdistan, kanske.
Kurdistan, och så finns det en roman som heter C av Tom McCarthy. Och jag bara, men det här kan vara liksom ett svar på den. För det han gjorde med den romanen var ingen ville ge ut hans böcker, så han skrev det han var intresserad av och paketerade det som en liksom så här ungdoms, alltså en så här, vad heter de, så här uppväxthistoria liksom, och dolde allt det han verkligen var intresserad av. Och jag ville göra det med typ skriva en bok om pengar som gömmer sig i en familj, så jag bara, okej, där finns det en länk, KC eller där. Och sen tänkte jag, typ någon månad senare, det här är idiotiskt, så väldigt länge hade han inget namn, för alla bra pengatitlar är tagna.
Vad hade kunnat vara en sån?
Med kapitalet, ja. Är en väldigt bra titel. Och sen lyssnade jag på Björks låt Hyperballad och bara, hyperroman. Det är ju liksom, snabbheten finns där, det finns någonting i det. Och sen blev hyperroman bara hyper, för att det ser bättre ut.
Och det funkar på båda språk.
Mm. Inte på tyska dock.
Ja, vad blir det där då?
Det blir något annat, det blir någonting från Marx kapitalet. Men Hyper påminner om Scooters låt Hyper Hyper från 1996. Du kanske är för ung för det här.
Jag var 2 år gammal då.
Det är en så här Eurodance teknolåt där en väldigt tysk man bara skriker Hyper Hyper om och om igen.
Alltså tyskarna kommer bara associera dit.
Ja, okay. Och de bara, det är inte bra. Jag bara, är det inte bra? De bara, det är inte bra. Okej. Okay. Men ja, det är en bra grej att titeln. Jag tycker om ett ords titlar, tycker jag är fint. Men också att det kommer troligtvis vara den titeln på olika språk är också bra.
Ja, boken släpptes precis i början av året, eller hur?
11 januari.
Vad skulle du säga att den har gått bäst?
Ja, men här bara för att det var så... Det som hände i Storbritannien är det jag hade hoppats på. Vilket är man får fina recensioner, folk läser och så tar det sin tid. Liksom. Mm. Det bygger sakta men säkert, så hör man lite saker här och där. Och så hoppas man att man blir nominerad till något pris och så kan det ta fart. Medan här så var det verkligen dag. Alltså jag satt på flyget från London. Vi hade releasefest 11 i London och 12 här. Jag satt på flyget till London och min mobil bara började sprängas upp. För att man fick 10 recensioner på en dag. Det hände liksom inte. Så mottagandet i Sverige har ju varit galet. Alltså det...
Ja, och det kan vi också säga att det är ju väldigt, det är ju verkligen inte alla debutanter som lyckas spränga igenom, eller väldigt få egentligen som lyckas spränga igenom bruset. Och du har ju verkligen gjort det med den här boken och det är väldigt roligt att se.
Ja, det är lite av en sån här varför. Alltså det är, dels tror jag konspirationsserie. För att det har väldigt lite med bokens kvalitet att göra i det första skedet. Sen är det ju så att folk läser och rekommenderar för varandra och det får ett eget liv.
Först
och
där... är det någon form av hype som, eller krok. Eller
liksom. Ja, men precis. Någonting som händer. Och jag tror att en del av det, till alla som tänker på att publicera, ge ut en bok i januari, för ingen ger ut böcker och kritiker behöver kunna fakturera.
Det är ett jättebra tips.
Det är liksom alla väntar till våren eller till hösten. Januari finns det knappt någon som ger ut. Och då, jag måste tro att det är det som hände. För det är inte så att alla tidningar i landet fick höra nu kommer en roman om pengar och bara gud, det här måste vi absolut ge till alla våra kritiker. Utan det finns kritiker som bara, får du in någonting så tar jag det.
Ha, gud vad roligt. Jag tror också att du har med... omslagsformgivningen.
Aha,
den är fruktansvärt
snygg.
Den är röd med stora, feta svarta bokstäver och sen så är det olika valutor med guld. Och, ja, ni får googla och ni får låna och köpa boken. Den är väldigt, väldigt snygg.
Mm,
så att när jag såg den, det var när din förläggare delade den på sin Instagram. Ja. Då var jag så, oj vad är det här, vad spännande. Så att man ska inte heller...
Nej, precis. Och Daniela som har gjort formgivningen har gjort ett otroligt jobb. Hon har gjort, jag minns när jag fick det förslaget, om hon kan kanske tänka sig att göra det. Och så kollade jag på det hon hade gjort tidigare. Hon är ju fantastisk. Hon har gjort George Saunders tidigare bok. Och nu minns jag vad den heter, men den senaste novellsamlingen. Och även Olga Tokarczuks senaste roman, En pension heter den väl.
Ja, den är pissnygg.
Hon
och
är
ditt författarporträtt, Agri.
Ja,
alltså,
det var Marta Tissner som tog det. Och det enda kravet jag hade var jag vill att min hund är med i bilden. För att jag tycker om författarporträtt med husdjur.
Ja, den är så fin. Den är liksom tagen med en ganska stark blixt.
Ja.
Du har på dig en liksom MC-jacka, skinnjacka och en röd stickad tröja. Du har ett riktigt sug i blicken och din hund är precis lika lång som du. Sitter bredvid dig i soffan.
Kungspudel, han är enorm.
Och har ett rött koppel så det är väldigt snyggt, matchar på själva framsidan. Så att, ja, det är en underbar paketering av den här otroligt läsvärda boken. Stort tack Agri, för att du har kommit hit idag.
Tack så jättemycket för att jag fick vara här. Kul.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Texten. Podden presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories. Nästa avsnitt kommer redan nästa fredag. Vi hörs.
Podplay, en del av Power Media.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.